Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I veckans avsnitt av Så in i själen så möter ni Paul Duvall. Precis som jag så har Paul alltid varit en sökare. Ända sedan han var liten har han varit en tänkare. Alltid haft mål och drömmar. Han drömde om att bli skådespelare. Han har gjort lite roller inom både film och teater. Han har jobbat som PT, hållit på med stand-up och jobbat som kommentator i kampsporten MMA. Paul har alltid gått sin egen väg och samtidigt som han har banat väg genom livet har han filosoferat och sökt efter svar på livets alla hur och varför. 2015 stod han utan alla yrkestitlar och ställde sig frågan, vem är jag? Det blev början på en inre resa som tagit honom både bakåt och framåt i tiden. 2018 startade han podden Öppet sinne som numera ligger på is, men i den har han delat med sig av sina tankar och insikter. Jag ser fram emot det här samtalet med Paul Duvall. Vad har han kommit fram till sedan 2015 när han ställde sig frågan, vem är jag? Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Paul Duvall.
Tack så jättemycket.
Du, var spännande att träffa dig för att jag tycker den här podden Öppet sinne verkar ha varit en superpodd som du nu har lagt på is.
Ja.
Varför det? Det behövs, det känns, nu behövs det ju mer än någonsin massa sådana här poddar.
Jo, jag vet och jag kan hålla med. Jag driver ju egentligen två poddar. Mm. Jag startade en tredje, men den tredje skickade jag sen bara in i Öppet sinne och började släppa de avsnitten där. Och det är dagens citat då, så att det blev egentligen bara Öppet sinne utav det. Mm. Men alltså det är väl de här tråkiga faktorerna ibland när man spelar in podd. Man behöver en viss räckvidd, man måste nå ut på ett visst sätt. Man försöker också att liksom, dra in någon form av ekonomi för att poddandet ska gå runt och så vidare. Och jag har hållit på med den i nästan 5 år. Precis i juni skulle det bli 5 år.
Mm.
Och jag känner väl lite att jag kanske har tappat så här.
Det kostar lite, mer än det smakar liksom.
Ja, men lite grann. Och jag tror att jag gör ju allt själv. Jag redigerar, jag filmar också och gör det. Och det tar tid. Och sen försöker jag också hitta alla de här möjligheterna att nå ut. Och ibland så stoppas min kreativitet där.
Mm.
Plus att jag då också driver en annan podd som egentligen är mycket större. Rullar mycket bättre än den andra. Och tar kanske mindre tid, men också, jag vet inte, ibland så är det så här.
Vad är den andra för podd då?
MMA-podd.
Ah, så, MMA-podd, ja.
Så jag sitter och snackar om MMA.
För det är en sån stor publik där ute alltså?
Jag ska inte säga att den är så stor, men den är större än vad min andra podd där. Det är väl egentligen så man...
Men det där måste vi ändra på. Eller ja, det måste i alla fall bli någon sorts balans.
Ja, men jag håller med. Jag kan säga så här, jag älskar Öppet sinne. Det har varit jättekul att göra den.
Mm.
Och egentligen det jag skulle komma till bara det att eftersom att jag gör 2 poddar så ibland får jag jättemycket fokus på en i 1-2 veckor. Och sen får jag jättemycket fokus på den andra. Och många gånger i mitt liv så har jag haft de här klassiska fler bollar i luften.
Mm.
Och det har aldrig funkat. Så då har jag många gånger hamnat vid det här vägskälet att okay, jag måste nog bestämma mig nu för att jag gör bara det här under en period och ser hur långt kan jag komma med det.
Mm.
Och den ligger ju på is.
Den ligger på is, ja. Ja, men jag förstår. Men att göra bara en sak. Jag gör ju fler saker. Jag gör tv, skriver böcker och poddar.
Mm.
Och vissa av oss gör ju fler saker än bara en sak.
Men jag tror att kruxet här är att jag gör fler saker som inte når hela vägen. Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar. Men okej, okay, så då är det att du har det här målinriktade. Men vad, om du fick välja liksom vad ditt hjärta brinner för mest av allt, oavsett resultat liksom, och sådär. Vad skulle du göra då?
Ja, men det är öppet sinne.
Det är det, du ser.
Ja,
där har du ju svaret.
Ja, jag vet,
Deepak Chopra sa det till mig för skitlänge sedan. Över 20 år sedan sa han. För jag frågade honom, men hur ska man veta då vad som är meningen med ens liv? Ja, men om du hade all tid och alla pengar och aldrig behövde tänka på sånt, vad skulle du göra då? Då visste jag inte riktigt. Men nu vet jag ju. Men då visste jag inte riktigt. Men så att ditt svar på det är öppet sinne.
Ja.
För där är det något du brinner för. Om vi ska börja från start då.
Mm.
Nu är det två frågor i en, och det är sån här, som journalist får man aldrig ställa två frågor i en, för då får man bara svar på det senaste liksom.
Nej, men du får svar på
vad är öppet sinne och varför startar du den? Det är två frågor. Vilken börjar vi med? Varför startar du den?
Precis, alltså jag ska nog säga att vad den är har nu formats med tiden. Men jag startade den, jag kommer ihåg när jag presenterade den liksom där jag var då på I Like Radio på den tiden. Jag är inte kvar där idag. Men då sa jag, men jag vill göra en podd där jag vill prata med alla möjliga människor ifrån liksom livets alla olika grenar. Möta dem i intervjuer. Ja, men vad är det för nisch? Jo, men alltså jag vill intervjua olika människor, se så här, vad får de att ticka och bara ha de här olika konversationerna, för jag tycker livet är väldigt intressant.
Mm.
Ja, men du måste nischa dig mer, och då blir det här med nischen och så här, jag har ingen nisch, men du kommer förstå vad jag menar när jag har släppt x antal avsnitt. Och 40 avsnitt in, jag producerade jätteeffektivt i början, så jag släppte 2 avsnitt varje vecka, 2 intervjuer varje vecka. Och då kommer jag till slut ihåg att Mattias, som han heter, och då sa han, Paul, jag fattar vad du menar, jättebra jobbat.
Vad var det han fattade då som du menade?
Jag tror han förstod att poddens nisch var livet på ett sätt, att det var det jag var ute efter. Jag var inte ute efter att så här, ja men typ då, framgång eller träning eller... vad vet jag, springa i grottor liksom, utan det var brett. Jag vill prata om framgång, jag vill prata om träning och springa i grottor också. Jag vill kunna snacka om allt, och jag vill höra folks historier. Jag vill möta folk som kanske sitter på någon kunskap om vad det än må vara, eller om folk som har gjort en speciell livsresa, så vill jag höra deras historia. Jag vill gå igenom sorg, kärlek och humor samtidigt. Jag vill kunna lyfta precis allting. Idag så tror jag att det är så stor fokus på att en podd ska vara nischad. Jättemånga poddar är supernischade. Så här. Nu kör vi 1 år nisch och sen är det så här, okej, nu måste vi ut. Och då börjar de helt plötsligt doppa fötterna i allt. Så för mig var det bara, jag vill bara prata med folk. Jag vill lyssna på folks historier. Och under en period så tänkte jag först att den också skulle heta Gästen i fokus. För att alldeles för ofta när man lyssnar på podd så snackar den andra personen mer än vad gästen får göra.
Aha.
Och då tycker jag att gästen blir bara en rekvisita för att poddskaparen ska få ut sitt eget. Jag vill höra deras historia.
Ja.
Så att jag vet att det finns gånger där jag har varit tyst i 10 minuter för de har pratat. Då finns det ingen anledning för mig att så här flika in. Beroende på vad de pratar om. Man får inte sticka iväg heller och helt plötsligt börja prata.
Måste ju sticka in om det blir helt ointressant.
Precis, precis. nej men verkligen. Och men för mig är det viktigt att alltså att dela våra historier, dela våra resor. Och sen har jag ju utnyttjat solavsnitt för att dela min historia. Och då kan jag ta tid att prata om mitt, mina tankar, mitt liv, mina funderingar.
Men du, jag tänker på det. MMA är ju då en kampsport. Väldigt fysisk, liksom tuff kampsport. Men det känns som att du funderar mycket om allt som är liksom runt själen. Det som är i människan. Inte bara kroppen och det fysiska. Och att öppet sinne var för dig ett sätt att komma in under ytan,
exakt,
eller hur?
Exakt.
Och för där är du någon filosof. Så 2015, då ställer du dig frågan, vem är jag?
Som jag också, den har jag också ställt mig, fast lite tidigare i livet. Varför ställer du den frågan just då, 2015?
Jag har alltid varit så här på jakt efter karriär. Jag har alltid sprungit. Jag har haft väldigt tydliga mål om vad jag vill och var jag ska. Och jag tror att jag blev förblindad i den här jakten.
Mm.
Och då var jag komiker och höll på med stand-up och jag jobbade som personlig tränare och det var ytterligare en titel. Och så höll jag på med MMA, så var jag MMA-profilen. Men helt plötsligt så jobbade jag inte med MMA. Jag hade lagt ner stand-up och jag hade sagt upp mig från PT-yrket och stod istället och sålde telefonabonnemang på Telenor.
Varför gjorde du det? Varför lade du ner alla de andra sakerna?
Dels för, jag tror att jag kände lite med stand-upen så var det, jag ville nog nå till en viss plats och tyckte inte riktigt att jag hade gjort det. Och kände väl bara lite att jag tappade glöden ett tag.
Mm.
Skulle jag backa bandet idag, och det här har jag pratat mycket om, det är att jag skulle säga till mig själv att Paul, har bara tålamod. Liksom, håll ut och fortsätt, lär dig verket innan du tror att du ska komma någonstans. Så att idag är ju en helt annan plats i livet och kan resonera på ett annat sätt ändå. Men jag hade nog inte riktigt tålamodet och jag hade fötterna i så många olika, ja men MMA och det var det ena, och jag tror bara att rent krasst jag deklarerade och såg vad som gav vad, och då blev jag lite så här, men vad händer egentligen om jag lägger fokus på MMA? För jag har inte bett om någonting inom MMA, aldrig. Jag har aldrig kämpat efter att få någonting inom MMA. Folk har frågat, vill du göra det här? Ja tack, jag hakar på, och så har jag bara sprungit mot stand-up. Så jag började väl nog bara se det här, men vänta nu, någonting händer ju här där jag inte anstränger mig, så vad händer om jag kanske lägger lite, och du hör ju själv, jag är ju där igen nu, ja, att jag glider lite åt
du
det där,
glider
så
lite åt
komiskt.
Det där, men så du tänker att man måste anstränga sig i livet, att det är då det börjar hända saker, eller händer det saker om du plötsligt bara följer flödet?
Både och, tror jag. Jag tror lite att det är både och.
Men vad jag undrar här lite grann nu då, om du först då har en känsla för någonting, att här brinner jag, det här är liksom, så man såg det frö, att man har den grunden. Så först måste man kanske hitta det, och sen kan man ju engagera sig i det.
Ja.
Och då är det ju inte en kamp på samma sätt.
Nej, och jag tror egentligen inte kanske att det har varit världens ansträngning att göra öppet sinne så, men jag tror bara att, jag tror bara jag landade någonstans där jag kände att jag började bli ganska tyngd egentligen av båda poddarna. Och jag behövde skapa distans. Så jag skulle nog säga att det är därför, alltså det är väl egentligen en av anledningarna till varför jag valde att trycka på paus.
Ja,
jag behövde
det.
Distansera mig en period. För jag har aldrig spelat in säsong. Utan min podd har bokstavligen rullat. Sen jag startade den så har den haft uppehåll 2 gånger. Och då är det bara att jag har missat en dag, alltså på en vecka. Så den har rullat kontinuerligt. Jag har släppt hela tiden avsnitt.
Men när du tryckte på paus, det var då du började sälja telefonabonnemang alltså?
Ja, precis. Och för de som lyssnar, inte när jag tryckte paus på podden, utan nu är vi tillbaka 2015.
Nu är vi tillbaka på 2015.
Exakt, nej men precis.
För då kunde du få liksom en paus där och börja fundera på vad du egentligen ville göra, eller?
Ja, alltså för att ge lite mer kontext. När jag jobbade som PT så började jag tröttna ganska mycket på det jobbet.
Ja.
Och när man har en PT-kund, de går vidare. Alltså man kör inte med samma människor hela tiden. De går vidare, man hittar en ny och sånt. Men för varje kund som valde att gå vidare eller flyttade och så skaffade inte jag någon ny kund. Så från ena dagen till den andra när jag skulle betala mina räkningar så hade jag 100 kronor kvar efter att räkningarna var betalda. Och då fick jag en riktig så här verklighetscheck. Alltså, oj, okej, jag måste förändra någonting väldigt snabbt. Och då hade jag en polare som jobbade på just det bolaget. Och då var jag så här, jag testar bara. Jag måste just nu bara så här reda ut min ekonomi. Men då fick jag panik också. För helt plötsligt så jag började bli äldre. Jag insåg att jag var någonstans i mitt liv där jag inte ville vara. Och vem är jag nu utan alla de här titlarna? Och det blev obehagligt. Det var jätteläskigt. Och jag vet att jag sprang på både Simon Sköld och Rickard Nordstrand som kom in och skulle handla. Och sa, jobbar du här nu? Och det kändes så konstigt för mig att stå där. Och det är inget,
vad var det som var konstigt? Vad var det för känsla?
Jag var ju inte MMA-profilen i deras ögon längre när jag stod där och kring abonnemang.
Kände du ett misslyckande där på något vis? Eller?
Där och då, ja. Det gjorde jag. Det gjorde jag.
Det säger ju väldigt mycket hur fast vi är i våra titlar.
Ja. Totalt.
Kan man inte duga bara som den man är som människa liksom? Vi sitter ju fast i de här olika.
Ja, det kan man.
Och ja, men det ska man.
Ja.
Man ska ju det. Men det jag bara tycker att det är så intressant hur man sitter fast i.
Ja. Jag var ju helt fast i det, men kom väl till en insikt där också att jag är egentligen bara Paul. Jag skickade ett inlägg till dig om det då, och där landade jag väl i det att jag, varför applicerar jag alla de här titlarna på mig själv? Varför sätter jag på mig det här? Varför behöver jag det för att vara en person eller en människa?
Mm.
Att jag söker bekräftelse i andras ögon genom att kunna säga, titulera mig som någonting.
Men det är så jättemånga som gör det här, Paul.
Jag skulle nog säga att var och varannan person gör det här.
Men, och precis. Och någonstans kan jag känna att på senare tid så känner jag mig bara mer och mer fri.
Mm.
Jag kommer mer och mer bortom det där. Och jag kan bli tårögd ibland när jag känner att det börjar liksom fejda. Det börjar suddas ut. Mm. Och jag bryr mig inte.
Nej.
Alltså när man kommer dit, den känslan är ju liksom fantastisk.
Ja, det är det den har varit för mig också. Jag känner väl att senaste tiden så jag anser inte att jag är någonting. Alltså ur något, ja, men poddare eller vad som helst. Jag är Paul, jag gör saker och någon annan dag kanske jag gör något annat. Mm. Men jag är fortfarande samma person. Mm. Sen kommer jag förändras som person också. Men jag är inte mina titlar längre. Jag behöver inte dem.
Precis, ingen är sina titlar. Vi är ju inte ens våra namn liksom. Nej. Det är bara en massa labels liksom som läggs på oss. Vi är ju det här medvetandet under allt det där.
Exakt.
Som reagerar på olika saker och som betraktar. Och.
Mm.
Det finns en fantastisk bok som heter, som tyvärr bara finns på engelska, som heter The Untethered Soul. Den frigjorda själen. Untethered betyder otyglade och frigjorda själen.
Vem är det som har skrivit den? Det låter bekant.
Jag kommer inte ihåg vad han heter. Singer heter han efternamn.
Michael Singer, eller?
Ja.
Ja.
Har du läst den? Du kan lyssna på den också.
Jag känner till
inläsningen
den.
Inläsningen är på engelska. Och det är en fantastisk inläsning tycker jag. Med så mycket energi. Men det handlar ju väldigt mycket om det här. Att vi är bara betraktaren av våra liv. Och våra känslor och våra tankar. Det är vi betraktar allt det här. Vi är liksom medvetande bortom. Liksom. Allt som utspelar sig runt omkring oss. Och är liksom en film.
Mm.
Och det där är så intressant. Och det är så intressant att det ska vara så viktigt hur, liksom, vilken titel du har, vad du jobbar med, vilka du umgås med, vilken status du har. Alltså jag blir galen! Och jag blir så galen på sånt här. För jag ser också, man kan se så tydligt vilka som verkligen sitter fast i det här och vilka som har frigjort sig. Och jag vill hellre tillgöra de som har frigjort sig från det här än att vara en del av det.
Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, det låter ju som att det är jag själv som sitter och pratar när du säger de här sakerna. För det är verkligen så jag resonerar också.
Mm.
Ja, och jag har väl tagit upp det. Jag anser också att det har egentligen blivit värre idag. På grund av sociala medier så blir allt det här ännu viktigare.
Ja.
Det är så viktigt att klä sig på ett visst sätt, ha vissa märken och ha viss typ av vänner och lägga upp foton när man är på vissa ställen eller checka in eller tagga. Och det har blivit väldigt, väldigt galet. Mm. Och jag tror att det är kommer bli problematiskt för folk längre fram.
Ja, vad tror du att det här kommer leda till?
Det vet jag inte. Jag är orolig för att det kommer, den psykiska ohälsan har ju redan stigit, vad man har hört, från ganska många håll. Jag är helt övertygad om att sociala medier är en otroligt bidragande faktor. För man blir så påverkad av det man ser och vill anamma det och vara som det.
Mm.
Det är svårt att bara vara frigjord i allt det här, utan nu blir det istället för att man kanske måste ha en titel så måste man ha en följarskara och hänga med viss typ av människor. Och jag tycker man ser att folk gör det här också, att man märker hur folk lägger upp bilder och sånt på Instagram med att det, ibland dyker det bara upp folk som är populära eller kända i deras flöde och aldrig någon annan utanför. Och. Nej. Nej, jag tror inte att det här kommer leda oss åt ett bra håll.
Nej, du har rätt i det. När jag startade podden så var det ju väldigt mycket det här att man ville ha kända personer som gäster för att man bygger liksom en podd. Men ganska snabbt så kom jag in på att nej, det handlar inte så mycket om det för mig, utan det handlar om vad kan jag ha för samtal? För att jag vill ju ha samtalet om någonting som kändes intressant, som kunde intressera den som lyssnade.
Exakt.
Det var ju det viktiga. Och väldigt många kända personer vet man ju redan väldigt mycket om. För man har läst det kanske i någon tidning eller sett det i något tv-program eller någon intervju och sådär. Så att nu, det kan ju dyka upp någon känd emellanåt naturligtvis.
Jaja.
Men det är inte det som har blivit fokuset. Utan fokuset är ju på att ha det här samtalet som faktiskt kan leda till att den som lyssnar kan känna att så där är det för mig också. Så där känner jag också. Och få en inspiration liksom. Mm. Och inse att man inte är ensam.
Nej, men det är väl det som har varit, blev väl väldigt mycket en beröringspunkt i min podd också.
Mm.
För att jag började helt plötsligt få in väldigt, jag vill säga, speciella livsöden. Alltså folk som kom in och verkligen delade sina historier väldigt så här öppenhjärtigt och var otroligt ärliga i allting som de delade med sig av. Och jag märkte att det gick hem. Folk uppskattar de historierna. Jag tror också det, att det är viktigt att kunna förmedla de här historierna och inse att vi är alla människor.
Mm.
Även om man tror att någon har ett liv som är en dans på rosor, så kan man också se att det är inte alltid så. Det är tufft, det är utmanande. Allting är inte perfekt hela tiden.
Nej.
Och det är mycket jag förespråkar själv också när jag pratar. Att liksom, good vibes only är inte hela tiden. Man måste ha skiten med.
Ja, absolut. För det finns inga perfekta liv och det finns inga perfekta människor. Utan nu är vi på den här jorden allesammans. Mm. Och vi måste liksom hjälpa varandra uppåt och framåt.
Mm.
Och det här tror jag är viktigt att börja förstå mer och mer nu, att alla är viktiga. Det är inte bara några få liksom som står i centrum eller på en scen eller i fokus som är viktiga, utan alla är viktiga.
Mm.
Ja, för att det här ska liksom, för att det ska bli något bra av det här.
Ja. Mm. Ja, men vi är alla ett på ett sätt och vi delar ju den här platsen och den här tiden tillsammans. Mm. Och då måste vi också kunna ta hand om varandra.
Mm. Men du, okej, okay, så det hände något då 2015.
Mm.
Och det var ju lite det där att du behövde checka ut. Har det hänt något speciellt? Var det första gången då som du kom i kontakt med det här lite mer filosofiska och själsliga? Var det 2015 eller var det något som du var i kontakt med ännu tidigare?
Nej, det har nog hänt tidigare också. Det har absolut gjort. Alltså jag har ett ganska starkt minne. Jag gjorde en väldigt spontan resa till Kanada. Det här kan ha varit 2011 eller 12 tror jag.
Mm.
Jag gjorde en väldigt, väldigt spontan resa till Kanada. Liksom fick kontakt med en kille som jag hade fått kontakt med via alltså Twitter.
Mm.
De ska springa det som är Tough Viking här då, fast det är Tough Mudder där borta. Och jag ser de här grejerna och bara, fan, jag måste göra det där. Ska ni? För det fanns ingenting i Sverige.
Mm.
Och jag frågar, vad ska ni springa igen? Jo, men vi kommer dra i september. Då säger jag, men jag måste få göra det här. Kan jag springa mer om ni gör det?
Mm.
Han bara, ska du komma till Kanada? Jag bara, ja. Vi kanske hade snackat med honom i 2 månader bara. På Twitter, väldigt sporadiskt. Och då säger han, jo men jag gör det. Och då säger han, ja men okej, det är helt galet. Men om du kommer hit, du kan bo hos mig. Du kan bo med mig och min familj. Det är helt fint. Så jag bokar en biljett, sticker till Kanada och ska bo hos de här människorna som jag inte har haft mer kontakt med i någon månad bara. Och det här var verkligen när jag var som mest inne i det här karriär bara. Var jag ledig, då skulle jag skriva och fixa. Och liksom, det var bara jobb, fokus hela tiden. Jag låg så långt i framtiden. Men åker på den här resan. Vi sticker ut på massa vandringar. Vi liksom bestiger inte berg, men går upp för berg och sånt. Och då går vi upp för en grej som heter The Grouse Mountain.
Mm.
Som är väldigt brant och jättejobbig att gå upp. Och första dagen funkar det. Och direkt morgonen efter så ska vi dit igen.
Mm.
Och min pool är lite större, så han säger, JP heter han. Och han säger då att Paul, gå före, för det kommer ta lite längre tid för mig. Så liksom, gå först bara. Och jag är ensam när jag går upp för det här. Och jag är så förbannad halvvägs upp. För det gör ont i hela kroppen. Det bränner i lungorna. Och jag känner bara, vad fan gör jag? Jag är så dum i huvudet. Problemet är bara att när du väl är halvvägs upp så du måste gå upp. Det finns ingen återvändo.
Varför måste du gå upp?
För att det är den enda punkten du måste gå till. Så att det är lika jobbigt att gå ner som att gå upp.
Aha.
Det är farligare att gå ner också.
Aha.
Så att du måste
upp. Det är en annan väg ner.
Man tar linbanan ner.
Ah, okej, okay, nu är jag med. Mm, mm.
Så, och du bestiger det här. Jag tror att du går upp ungefär på 2 kilometers höjd. Så att du hamnar över molnen när du väl är klar.
Jesus.
Ah. Och jag tycker att det är så jobbigt och jag svär och är så förbannad. Och till slut kommer jag upp och den sista biten är värst. Då tror jag verkligen att nu sprängs min bröstkorg för det görs ont. Och jag kommer upp och jag spelar in en video också på min mobil och bara, skitberget och jag ska aldrig mer göra det här. Varför gjorde jag det här? Jag är så dum i huvudet. Jag hatar hela den här grejen. Och sen vänder allting. För att under de här cirka 40 minuterna som det tog för mig att komma upp så eliminerades alla problem jag hade. Alla mina tankar om var jag skulle i livet var borta. Jag åkte också dit med lite kärleksproblematik under den perioden. Och det liksom var ganska hårt i mitt huvud då.
Mm.
Men allt försvann. Allt var borta. Jag var klar med allt när jag klev upp.
Vad tror du det handlar om?
Jag blev fri. Jag gick in i en...
Men var det ett medvetet val när du gick upp för berget? Eller bara kände du plötsligt att du
det
var...
landade bara i mig. Allting bara kom. Det bara smällde på mig direkt. Det var som en stor örfil. Att jag var färdig med allt. Och jag insåg att här går jag upp nu. Och jag har inte tänkt på någonting förutom att jag har befunnit mig i nuet. För första gången på 7 år så var jag i den här stunden bara. Det var ingenting annat som ockuperade min närvaro eller min liksom uppfattning om något. Utan jag var bara här. Jag kände smärtan av berget. Och jag insåg också att det här med att man får inte sätta sig ner, man måste gå upp. Jag kan inte sätta mig och gråta för det blir jobbigare att gå upp. Så att det var bara att ta sig igenom det här.
Så det här är ett moment i ditt liv som du aldrig glömmer.
Nej.
Ser du det lite som en vändpunkt?
Ja.
Börjar saker förändras efter det här?
Ja. Jag kom hem, jag insåg att jag var kanske lite trött på stand-up och ville lägga fokus på annat och alla de här sakerna. Jag började titta på allting jag höll på med.
Mm.
Och jag insåg att jag jagade bara. Jag var bara på jakt. Och jag var hela tiden flera år fram i tiden. När jag uppnått det här då. Och när jag gör det här då kommer det här. Och då och då och då. Allt var bara då. Mm. Ingenting var nu. Allt var bara då. Och folk som jag umgicks med, det är inget fel på de människor jag umgicks med, supertrevliga människor inom humorbranschen och allting, men jag tror att där och då så tänkte jag, det här är verkligen mina vänner, men sen är det så, det är inte det, vi är bara människor som strävar åt samma håll, vi är polare. Men jag började väl inse att livet är väl viktigare än det, och jag behövde bara stänga av väldigt mycket i mitt liv, ta bort saker och börja befinna mig här. Mm. Att vara här, placerad i så här, Sverige här och nu befinner jag mig i nuet. För jag var inte det.
Nej.
Som sagt, under cirka 7 års tid så var jag bara i framtiden. Jag hade i princip ingen semester eller någonting. Jag var bara i framtiden och jagade. Det var jakt. Men där kom det. Och jag vet att jag fick frågan några dagar, precis typ dagen innan jag skulle åka och hade sprungit den här tävlingen och frågade en kille mig. Han var Paul, var det här loppet allt som du hade förväntat dig? Och så säger jag, nej det var inte det. Han var varför det? Jag bara, nej, för att under 2 veckors tid så har ni fått mig att inse vad livet är. Så att det här loppet betyder inte så mycket, men allt annat ni har gett mig kommer att ha förändrat mig som människa.
Men det är intressant det här, Paul, för mig som lyssnar på dig, att du får en väldigt stark ingivelse och känsla att du vill åka dit.
Mm.
Är inte det väldigt häftigt?
Jo, det är jättehäftigt.
Var kom den känslan ifrån, tror du? Och den ingivelsen, var kom den ifrån?
Jag kan vara extremt spontan när det kommer till vissa saker.
Mm.
Och jag tycker så apropå det, för det är ganska kul, för han är ju flerbarns pappa. Så han är gift och har en fru. Han är typ i min ålder, han är några år yngre. Och hade 2 små flickor på den tiden, nu är de 3 stycken då. Ja, och då säger jag det till honom när jag kommer dit. Jag bara, men en polare i Sverige säger du. Du vet ju inte vem du åker till, det kan ju vara en mördare som du kommer till. Och då skrattar han. Han bara, ja Paul, du tror inte jag tänkt tanken också, jag släpper in dig till mina småbarn. Men han bara, det är någonting med dig som gjorde att jag bara kände att den här killen är lugn. Och vi har kontakt än idag. Jag har varit där igen. De har kommit
härligt
till Sverige och träffat mig här och fick bo hos mig.
Vad spännande. Men vad tror du ingivelsen kom ifrån?
Jag vet inte. Det är en väldigt bra fråga.
Var det din själ, tänker du?
Kanske. För att ibland så är det... Ibland vill jag tro att vissa saker är menade att vara, men ibland tror jag inte heller på det. Jag tror inte att allt hela tiden är menat att vara, hela tiden. Men jag tror att vissa saker är nog lite menade att vara. Jag tror att det där
fast
var
bara lite
en sån sak. Ja, hälften kanske.
Du är försiktig.
Jag är försiktig. Jag vill inte att allt ska vara kontrollerat. Jag vill ha lite frivillighet.
Nej, men jag tycker att det är så spännande här, för att här följer du en känsla. Du får en ingivelse, så, pang, och du följer känslan, vilket är stort. Och det leder till bra saker. Det leder till att när du är nästan vid toppen av det här berget så känner du att du är fri från allt.
Mm.
Det hade ju inte hänt om du inte hade följt den där starka ingivelsen som du fick.
Nej.
Och det är ju det som är så häftigt. Så därför tänker jag att du har ju en väldigt stark kontakt med din inre röst, med din själ.
Mm.
Som har liksom guidat dig framåt i livet.
Ja, det kan jag nog hålla med om. Mm. Att jag alltid har haft. Jag tror att jag... Och jag har nog alltid vågat gå min egen väg också.
Mm.
Ganska mycket. Att ändå söka efter de, vad ska jag säga, karriärsvalen eller andra val som jag vill. Jag gick ut med katastrofala betyg. Jag tror att mitt slutbetyg var jag vet inte om det var 1,5 eller 1,3 som jag hade. Jag hade streck jättemycket ämnen.
För att du inte var närvarande eller för att det gick dåligt?
Jag skolkade ju för sig väldigt mycket i 7:an och 8:an, men inte lika mycket i 9:an. Ibland har jag väl riktat en viss kritik. Vissa lärare gillade inte mig av olika anledningar, men jag har varit mycket bättre på ämnena än vad jag fick betyg för. Vissa gillade ju inte mig.
Varför gillade de inte dig då?
Jag var sprallig, jag var en drömmare, jag var en teaterapa och sånt.
Men det var jag också, och de gillade mig.
Ja.
Fick man vara det som tjej, eller vad då?
Kanske. Jag vet inte om det var så på den för länge sedan. Men, men sen tror jag också att jag har alltid varit... Jag har aldrig låtit någon sätta sig på mig. Även om det är en lärare som försöker trycka ner mig. Då kan jag trycka ifrån.
Ah,
och det har jag kunnat göra. När de har gått på mig och jag inte har tyckt att det har varit befogat. Ah. Då har jag sagt ifrån.
Ah.
Ja, då har jag markerat att kom inte på mig med det här. Mm, för det funkar inte.
Mm. Det var en stark personlighet. Med stark vilja.
Jag tror det. Ah. Men sen är det väl andra saker. Jag tycker väl att om jag ska rikta kritik mot skolan. Det finns fantastiska lärare. Det finns fantastiska lärare. Och så finns det lärare som kommer upp och så pratar de så här. Och så nu ska ni veta var Göteborg ligger. Nu ska ni veta var det ligger. Romarriket. Och till slut blir det bara... Och det går inte in för mig. Man måste fånga mitt intresse.
Mm.
Så jag fick väl också ett uppvaknande där. Om vi säger så. När jag var 20 och började gymma. Och så här. Gud, jag vill läsa lite om träning. Och helt plötsligt hade jag läst 3 eller 2 stycken träningsböcker inom loppet av en vecka. Och då var jag så här. Men jag kan ju ta till mig information. Det här
skolan,
tror du inte jag.
Ja, precis. Skolan kanske borde vara mer inriktad på att ta reda på vad brinner just den här eleven för. Men
jag tror det. Och jag tror att det är lite alla så ska idag, bli, tror jag.
Det är mer så idag.
Jag tror jag har fått lite den känslan.
Ja, det är ju fantastiskt i sådana fall.
Men då var det ju bara att det här, man måste uppfylla alla de här kriterierna och göra saker.
Ja.
Men sen har ju blivit vet i det. Jag tror att många lärare skulle väl aldrig tro att jag skulle uppnå det. Och det fick jag ju höra av en lärare också när jag gick i 8:an. Han förklarade för mig att jag kommer aldrig bli någonting. Och det säger alla lärarna i liksom, vad heter det, lärarrummet om mig. Att jag var en skit, jag skulle inte komma någonstans. Vilket är ju bara galet.
Ja, det är ju jättegalet.
Att slänga ut en sån grej.
Men var det något som triggade dig eller var det något som bröt ner dig, tror du?
Det triggade mig och jag svarade kanske inte så bra mot honom. Jag behöver inte gå in på vad jag sa heller. Men det tråkiga är att jag hade rätt och han hade fel.
Ja.
Vi kan väl lämna det där. Liksom. Men jag var väl där också då. Nej, så här. Man snackar inte med mig på det sättet. Har jag väl varit.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men sen har jag tror att så här, jag tror aldrig att saker har tryckt ner mig, utan jag har bara vetat så här, jag visste till exempel, jag är otroligt duktig på teater, men jag är dålig i skolan.
Mm.
Men jag förstod kanske inte varför jag behövde kunna vissa saker för att få praktisera teater eller utöva det. Och då gick jag på, det här är min kunskap.
Det var något inom dig som ifrågasatte allting.
Ja, det gjorde det redan då. För att då krävdes det rätt höga betyg för att få plugga teater på gymnasiet också. Så jag landade ju inte där, jag hamnade ju på bygg istället.
Ja.
Och då började jag skolka och sen så hoppade jag av och började jobba istället.
Men det känns ju som att du ändå kunde ha varit i riskzonen för att hamna i dåliga gäng.
Extremt, tror jag.
Men varför hände, vad gjorde att du inte hamnade i dåliga gäng?
Jag var väl det i en period i mitt liv har jag absolut varit det.
Ja.
Så drogs jag kanske åt en viss typ av umgänge. Men sen tog jag mig därifrån. Jag fick väl ett uppvaknande där med. Mm. Att jag vill annat. Jag måste ta tag i skådespeleriet nu. Och jag ska börja gymma. Ja, och då garvade de åt mig och tyckte att, ja. Men jag bröt också relationen med i princip alla dem. Samma dag som jag landade där.
Det känns ju som någonting guidar dig då genom livet. Och då känns det som att du har en väldigt stark kontakt inåt på något vis. Och du litar på och lyssnar på.
Jag tror
Hur ser du på själen? Vad tänker du att själen är för någonting?
Det är en bra fråga. Jag brukar fråga mycket om medvetandet. Det är där jag brukar gå. Jag frågade vår vän Diamantis också. Var befinner sig medvetandet? Så fick
det är buddhisterna pratade om. Jag hade samtal med en buddhistisk lama. Och då så ville jag prata själen med honom. Va, själen? Nej. Han pratade engelska. Det är medvetandet. Men då är ju är medvetandet som själen då? Nej, medvetandet är medvetandet. Och jag ville så gärna få in min själ där.
Ja.
Men så att du är mer fokus på medvetandet?
Ja, men lite tror jag. Ja. Jag skulle nog säga att jag är nog lite fokus på medvetandet. Jag har läst en hel del om buddhism också och tycker det är väldigt intressant. Jag gillar att kombinera buddhismen med stoicismen.
Stoicismen ska vi förklara då.
Alltså stoicismen kommer från stoikerna, det är från romarriket. Och många kan nog tycka att stoicism är ganska känslokall. Man säger, åh vad stoisk han eller hon
stoisk,
är.
Ja.
Precis, visar inte känslor. Men jag tycker att det är fel. Jag anser inte att det handlar inte om att visa känslor. Det handlar om att förstå känslorna istället. Om jag sitter och får en känsla så behöver jag inte hela tiden agera på den. Den kan få gå igenom min kropp bara. Att känner jag att det bubblar av något obehag eller någonting så är det okej. Och känner jag att det bubblar av ilska någon gång, kanske inte ilska men att jag blir lite irriterad så det är okej också.
Att man stannar och är i känslan och låter den liksom typ passera.
Jag tror det. Det är i alla fall vad jag tror. Det har funkat för mig för jag har varit... Jag är en väldigt känslosam person. Jag har alltid varit det. Och jag har haft väldigt svårt för känslor. Det har varit ganska tungt för mig när känslor har kommit. Jag har haft svårt då att hantera dem. De är så överväldigande. Eller i alla fall var så otroligt överväldigande. Var det kärlek så blev jag så jag kunde bli nästan orolig, rädd och lite så här. Vad fan? Liksom, känslan är så obehaglig.
Det var nästan jobbigt. När det blev starka känslor så blev det jobbigt i dig.
Det kan bli det. Det kan bli det. Men jag tror också att mycket med buddhism och stoicism så har jag kunnat hitta något annat. Och såklart för att jag har jobbat med det inre så pass mycket också så jag börjar förstå allt det här. Men nu flöt jag iväg men frågan om stoicism, jag vet inte om jag summerade den bra där eller om jag lämnade det.
Tillräckligt tänker jag ändå. Ja, man får ju googla också då annars.
Ja.
Om man vill fördjupa sig i det.
Ja, men
det är mer medvetande än själ för dig?
Jag tror att jag utforskar nog mer därifrån. Jag är väldigt nyfiken på men jag tror ändå på något sätt att det hör ju ihop. Men när jag attackerar det så tror jag nog mer att jag tittar ut medvetande perspektiv. Sen är ju frågan, vad är själen? Det är också den här frågan.
Och vad är det? Om vi inte pratar, vad är själen? Då frågar jag dig, vad är medvetande då?
Ja, det är det som jag tror finns utanför oss. Där ligger medvetandet väldigt mycket i oss. Och jag tror att det finns många portar som är väldigt oöppnade för många av oss. Sen finns sätt att öppna upp det här. Man kan göra det med meditation eller ta en promenad i tystnad ut i skogen och så kommer ditt huvud börja snurra ganska rejält. Och det är något jag också gillar att göra. Gå in på långa så här skogspromenader som kanske är en mil eller två. Inte ha musik och inte ha något sällskap utan bara gå in och tänka. Och låta allting hända där. Och då tror jag att medvetandet börjar pocka. Liksom. Vi har ju en röst där inne.
Exakt.
Som vill göra sig uppmärksam. Eller göra dig uppmärksam på att den finns. Och prata med.
Nej, det måste bli lite tyst och stilla. För att man ens ska liksom komma i kontakt inåt. Fast ibland så kan det också komma när man minst anar. Så kan det skjuta in en. Som när jag fick idén till den här podden till exempel. Eller vad den skulle heta. Det bara sköt in en liksom. I mitt medvetande som en tanke, en idé.
Eller kom den rakt in i själen?
Den kom rakt in i själen. Och då bara, jag stod i duschen. Så in i själen. Vad bra. Och det har varit samma sak med mina bokidéer, romanidéer. När alla bokidéer kanske har kommit som en sån där idé och tanke som bara skjuter in i bruset. Och det kan jag också tänka är medvetande. Så ibland kan det ju komma när man minst anar. Och ibland, för att ibland när man sitter och mediterar kanske man har en massa förväntningar om att nu ska jag komma i kontakt och nu ska det hända en massa saker. Så händer inte ett skit liksom.
Nej.
Och så kan det plötsligt komma när man har garden nere och minst anar. Kan man få någon idé liksom, som skjuter in.
Mm.
Men det jag skulle prata med dig om mer är det här med att vi människor går runt och är så rädda för att leva våra liv för vad andra människor ska tänka och tycka och säga. Det är som att vi lever mer utifrån det, vår omgivning, än inifrån oss själva.
Ja. Jag tycker att jag ska ta upp det här, för det här var en grej som jag pratade om i just dagens citat. Nu minns jag inte citatet som jag refererade till, men jag hade en frågeställning. Hur lever du ditt liv? Ger du dig själv applåder eller blir du glad när andra applåderar dig? Väljer du att gå en viss skola för att dina föräldrar säger det eller att dina syskon säger det? Är du på det arbetet som dina föräldrar är stolta över att du jobbar på, men du själv tycker inte om det? Varje måndag är ingen glädje att gå upp, för du trivs inte. Egentligen så finns det någonting i dig som du vill göra och du vet vad det är, men du vågar inte gå dit.
Mm.
Och det där tror jag är, det är så farligt, för att det är jättebra att bli guidad. Att få hjälp av föräldrar ska säga, du kanske borde göra det här, men jag tycker det är så förskräckligt när föräldrar stoppar någon. Jag tar exempel så många gånger. Jag på ett av mina första gym som jag var, så var det en kille som, han skulle börja gymnasiet. Han ville jättegärna bli kock, men hans pappa tyckte att han skulle gå natur.
Mm.
Och då säger jag så här, men det är klart ska gå kocklinjen. Ja, då har familjen sagt att gå natur först och vill bli kock sen, då gör det. Och då kände jag, då går de i det här mönstret av vad samhället tycker är korrekt i en gymnasieutbildning.
Mm.
Problemet är bara att den här killen kanske skulle bli en femstjärnig Michelin-kock. Det vet vi ju inte.
Mm.
Vi har ingen aning. Och jag kan tycka det är så synd när man stoppar någons liksom, egen så här, vilja i livet på det sättet. Och det är så vanligt, tror jag, att man vill följa det här utgivna spåret. Eller att man lyssnar kanske på liksom ett äldre syskon som då är några år äldre och säger, gör det här för det ska du göra. Jag tror att vi alla på något sätt faller in där. Men sen tror jag att det är vi få som ändå vågar gå vår helt egna väg och känna att det här är vad jag vill göra.
Mm.
Som när folk säger. Man måste vara lite realist också. Och då brukar jag fråga, hur många realister byggde egentligen Eiffeltornet? Ingen.
Mm.
Allting börjar med en vision och en dröm, och oftast någon som säger du är galen och det här kommer inte funka. Och så motbevisar man, det här motbevisas hela tiden, att man kan lyckas ändå, man kan ta sig fram. Och jag är väl så på något sätt med att så här, dåliga betyg, hoppa av gymnasiet, jag borde egentligen bara gjort annat, kanske umgicks lite med fel skara av folk i en viss ålder, men sen ändå ändrade på saker och ting och började göra saker som jag ville. Min hobby blev mitt yrke som PT, och sen har jag alltid strävat efter nya mål hela tiden. Men hade jag följt kanske vad, mina föräldrar aldrig varit emot det jag har gjort, men de hade nog också sett mig gå den trygga och enkla vägen i livet. Typ så här, gå klart gymnasiet, skaffa ett jobb, tjäna en lön. Men det är inte jag. Och de gångerna jag har provat det, som typ när jag hoppade in då och stod och sålde abonnemang, jag räddade ut min ekonomi och jag styrde upp den. Men sen kände jag också att det här är inte jag. Jag måste få vara kreativ. Sen hade jag ju bara otrolig tur att Viaplay köpte upp UFC och att nu öppnades liksom alla dörrar för mig.
Mm.
Men livet måste ibland också bjuda på lite tur när man kämpar väldigt mycket, kan jag känna.
Mm.
Så jag skulle definitivt säga att våga gå din väg, men bli inte galen i det heller. Och ibland kan man absolut lyssna på folk som kanske ger en råd. Men min mamma sa en väldigt fin sak till mig. Mm. Det var när jag hade fått in det här på Viaplay. Att jag började jobba. Äntligen så jobbade jag inte längre. Jag gjorde bara det jag tyckte var kul. Jag hamnade ju där.
Mm.
Och då säger hon, jag är imponerad över dig, Paul. För att det är så många gånger jag har hört dig säga, nu har vi det här på gång. Och nu kommer det här hända. Och nu är det här och det här kommer hända. Och jag har tänkt så många gånger, snälla, kan det inte bara så här få hända nu då?
Ja!
Och så säger hon, men det är imponerad över det. Hon bara, du har aldrig gett upp.
Nej.
Du har verkligen aldrig gett upp. Du har alltid strävat, trots att det har varit motgångar många gånger, så har du hittat en ny sak. Och så har du fortsatt och fortsatt. Och nu nådde du äntligen fram. Och det kändes kul och väldigt så här, jag blev ju skitglad när jag fick höra henne säga en sån sak.
Fantastiskt, det är så vackert. Ja. Och de har aldrig varit heller bromsat dig och hindrat dig och sagt att försökt styra dig? De har funnits
nej.
Där liksom.
Nej, de har funnits där. De har alltid funnits. Nu bor ju min pappa i Spanien, så det blir lite annorlunda där. Då. Men jag och min mamma är ju, vi är ju här. Min pappa flyttade när jag var 9. Då, men, och jag har ju åkt dit hela tiden. Så att han har inte varit borta, men det har väl varit att se mig lite via liksom, telefon och sen social media-länsen. Då. Så han har väl inte riktigt fattat kanske vad som har pågått här i Sverige med allting som jag har gjort. Men...
Jag tyckte jag fick också väldigt bra stöd från mina föräldrar. Jag hoppade ju också av gymnasiet och sådär. Jag hade ju mycket drömmar och så. Jag kände aldrig att de har styrt mig eller tvingat mig till någonting och sådär. Och det tycker jag är så fantastiskt. Jag tittar på min egen dotter. Och hon är lite precis som du. Så att när jag hör dig berätta och sådär så hon ger liksom inte upp.
Nej.
Hon har ju gett sig in i en rätt tuff bransch, i musikbranschen. Hon är väldigt begåvad, hon skriver fantastisk musik, texter. Så att hon har ju gåvan och hon ger inte upp. Och hon någon gång, för det har varit precis som din mamma sa, att det har varit grejer på gång och så kanske inte blir det, men så blir det något annat och hela tiden. Men så skickar hon en bild till mig, du vet, det är någon som står och hackar inne i en gruva. Liksom med en hacka.
Ja.
Ja, du vet vilken jag menar.
Ja, shit, det är jag.
Och så liksom är det så här, ska jag ge upp nu? Det händer ju ingenting. Och så får man se liksom en större bild, så är det liksom bara en tunn liten vägg för att liksom han ska vara igenom tunneln. Mm. Och den bilden har
framme
vi.
Framme vid diamanterna.
Framför, precis. Mm. Där finns ljuset liksom.
Mm.
Och det där är viktigt att komma ihåg. Och där tror jag någonstans, och det kan jag prata med min dotter om, att alltså det här är ju hennes dröm. Hon skulle ju naturligtvis då kunna göra liksom, okej, men då släpper jag det här och så skaffar jag mig något jobb bara så att jag drar in pengar och så gifter jag mig och liksom köper ett hem och skaffar barn liksom. För att det är någon sorts norm i det. Och har man inte gjort det vid en viss ålder så är det någonting som är liksom lite fel. Men vad är det som säger det? Och det är det där jag känner liksom. Ja, men okej, följ den där normen då. Och som 10 år, då står du där kanske och så har du skilt dig.
Mm.
Och är ensamstående med barn. Och så har du liksom släppt en dröm någonstans. Vad är det som säger att vi måste leva på precis ett sätt i livet? Och grejen är att man ska veta så tidigt nu också. Och det kan jag liksom tycka är så hemskt för ungdomar. Att man ska så snabbt veta.
Mm.
Och då drog Maja, min dotter då, en referens till, hon hade tittat på den här serien Vänner. Och så sa hon det, men jag kollar på Vänner. Alltså de är ju i min ålder när de kommer in och bor där tillsammans. Och de är lite lost och de har ingen riktig aning om vad de ska göra. Men nu ska man liksom veta det exakt. Hon sa, det är först när de kom upp i 30-årsåldern, 32 någonstans där, som de bara, börjar liksom etablera sig och träffa någon och sådana där saker. Mm. Så det där känns som att det har tryckts ner, att man ska snabbt veta och så måste man stenhårt veta och följa den vägen.
Jag tror att det var lite så, jag kan väl egentligen känna igen mig där när man skulle välja gymnasievalet i skolan. Så vad vill du bli? Alltså, jag har haft förmånen att när jag var 6 år och fick leka teater på ett fritid som vi besökte, då visste jag. Där visste jag vad jag ville bli.
Ja.
Och det var mitt fokus hela tiden, teater. Där kände jag mig trygg när jag stod på en scen, visste vad jag gjorde. Sparkade på en boll, då åkte den åt fel håll. Men, och samma med idrott, det är rätt komiskt. Jag gick ut med sträck i idrott och blev personlig tränare och sen har jobbat med sport i många år. Men jag kände mig hemma på scenen, jag kände mig hemma på teatern. Jag fick leka, jag fick uttrycka mig artistiskt på det sättet. Sen har jag hamnat på andra vägar i livet ändå. Men jag tror det är värre att inte veta alls vad man vill. Det tror jag är svårare. För då tror jag verkligen att man väldigt lätt landar i valen. Sen är min komplexitet är ju då att jag strävade kanske efter något som var svårt att uppnå. Men det är ju bara svårt att uppnå för att man säger att det är det. Det är alltid någon
det
som
har
lyckas
du helt rätt
dit. Så det där är också lite så saker som folk bemöter det på fel sätt.
Ja.
Det är som att om man säger jag vill bli nästa Björn Borg, det är inte så lätt. Men om jag säger jag vill bli astronaut, jag leker astronaut av min pojk.
Ja.
Det är lättare att hantera, men om det är något som gäller någon liksom, sport eller att bli en stjärna på något vänster, då tror jag att man kan tycka att oj, det där kommer bli svårt. Och tänk om den blir besviken om den inte lyckas.
Ja, och det är ju så att de som kanske lyckas, de kanske har kämpat jättehårt i många, många år. För de har liksom inte gett upp.
Nej.
Och det får man ju komma ihåg också. Det är inte så att när de väl bryter igenom på något sätt så är det inte så att, åh gud vilken tur. Nej. Som Ingmar Stenmark, ja det är konstigt det där, ju mer jag tränar ju mer tur har jag.
Ja, ja, jo.
Eller vad han nu sa.
Ja, men det är sant, och sen finns ja. Det också, jag tror Stephen King fick, vad var det, över 150 refuser på
eller
sin
hur?
Första bok Carrie, och skådespelaren Mark Ruffalo tror jag var tvungen att gå på över 200-300 auditions innan han fick en roll och sånt. Så att det finns så många historier av de här som har blivit nekade gång på gång på gång. Jag, för mig, jag fick höra också att Shakiras sånglärare tyckte att du kan bara släppa det här med musik för din röst är liksom konstig. Och sen blev hon den hon blev.
Gud vad bra att du drog de referenserna. Vad härligt att höra. Skulle du säga också att man alltid kan ändra bana och karriär? Man behöver inte bara gå en spikrak väg. Man kan ju liksom ändra vägar under livets gång, eller hur?
100%. Och det är väl det. Det var ju skådespeleriet. Jag brukar säga det. Min dröm var ju att leva det Joel Kinnaman gör nu i princip.
Ja,
att liksom bli den här stor etablerade svensken. Nu är det fler än han. Men lite det var ju mitt mål. Men sen det viktiga för mig också är att man måste också vara redo på vad händer i periferin.
Ja.
Alltså det finns dörrar som öppnas. För mig blev det MMA, det blev även att jag började producera sketcher och göra stand-up. Det var också något som öppnades upp lite vid sidan om.
Mm.
Och som jag har haft jätteroligt med.
Mm.
Och sen även det här med poddar eller komma in på MMA-kommentering.
Du är en multikonstnär.
Det roliga är, det är du och Niklas Gide som har sagt det.
Är det?
Han sa samma sak, för jag bjöd in han i min podd för några år sedan. Och så då, han hade lite frågor om allt jag hade gjort och då sa han det. Du är konstnär.
Ja.
Jag bara, oj, är jag?
Ja, men du är en konstnär själv. Du har ju ett kreativt sinne och väldigt aktivt sinne.
Tack.
Det men vad händer med skådespeleriet då? Har du lagt det helt på is eller?
Nej, absolut inte. Jag tror bara att det som hände är väl egentligen det att sen öppnades väldigt mycket MMA upp sig för mig och det blev, det var, alltså jag har haft jättekul med allting som jag har gjort i MMA-svängen och har fortfarande, alltså det är jätteroligt. Men det öppnades upp och då tror jag bara lite att allting landade lite på sidan. Men jag finns på en sida och har börjat söka lite skådespelarjobb igen, så det är inte nedlagt. Jag har börjat komma tillbaka, att det vore väldigt roligt att göra det också.
För du har gjort lite insatser, eller hur?
Ja. Jag fick en roll på Stadsteatern när jag var 13.
Aha.
I en föreställning som heter Once in a Lifetime. Då fick jag spela springpojken när de skulle lära sig prata i Hollywoodfilmerna. Så jag var med där och sen var jag med i Daniel Espinosas debutfilm Babylonsjukan. Hade jag en liten roll. Jag var en bråkstake. Och sen var jag med i Henry Chu's film som gick på, den gick på bio men även på SVT som heter Efter Jesper.
Men hur ser det ut framåt nu då för dig?
Det är frågan.
Det är frågan.
Det är det som är frågan. Och det är den jag håller på att utvärdera och ser över. Men jag har idéer. Det finns saker som jag vill, som jag egentligen har velat göra väldigt länge, som jag bara behöver ta tag i. Och få till. Och...
Men du, den här podden som du har haft, måste jag ändå... Vad har den betytt för dina lyssnare? Vad har du fått för respons?
Alltså när jag tänker på responsen jag har fått, då kan jag typ nästan få lite ångest över att jag har...
Lagt den på is,
ja.
För att grejen är, så kan ju jag känna. Ja. Jag känner att jag kan aldrig sluta med den här podden. Jag kan utveckla den till något liksom. Men jag kan aldrig sluta med den, för jag känner ett sånt ansvar. Jag har så mycket kontakt, men jag får så otroligt mycket respons från de som lyssnar. Så jag bara känner, nej men det här, nu är det for life.
Ja, men det har varit samma för mig. Alltså jag har ju fått... Alltså det har varit otroliga historier jag har fått. Och jag vet att jag sa det i sista avsnittet också. Så sa jag det att... Nu vet vi inte om det är sista avsnittet. Men.
Jag tror inte det. Du kanske kan göra så att du släpper åtminstone kanske ett i månaden. Ja. Gör något sådär lite emellanåt.
Ja, vi får
eller?
Se. Vi får se. Men då... Det jag sa där är ju... Jag har ju blottat mig själv jättemycket i den podden. Jag har ju varit väldigt ärlig och öppen om min egen historia och... Mitt eget liv, allting jag har gått igenom på gott och ont så här verkligen. Jag har pratat om det väldigt fritt. Och jag har ju också fått in folk som har varit exakt lika öppna om deras historier. Men det har gjort också att folk har gjort av sig om sitt eget till mig. Där det har väl varit då att jag på något sätt har kunnat hjälpa dem. Antingen med någon tanke som jag har kommit med eller något filosofiskt som liksom har hjälpt dem på vägen. Och...
Vad har du för lyssnargrupp? Vad är det för... Är det...
Blandat skulle jag nog säga.
Mm. Är det många så här, unga killar som lyssnar eller?
Det finns en del, absolut.
Hur många manliga lyssnare överhuvudtaget?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag tycker att ibland så märker jag att på Instagram helt plötsligt så får jag mycket kvinnor som kommer in, oftast äldre. Och då är det kanske för att jag har haft någon gäst och då är de kanske intresserade av vad jag pratar om också. Mm. ibland så dyker det upp många unga killar, men då är det svårt för mig att veta, för att folk följer mig också för MMA. Så att, så
ja,
att jag vet inte
det,
riktigt
precis.
Ibland vad som är vad, men de som har skrivit till mig, det är ju alla kategorier. Alltså det var ju unga killar, unga tjejer, äldre män, äldre kvinnor.
Så jag tror att det är viktigt att vi öppnar upp det här utrymmet att prata om känslor. Och jag tänker att det är det du har gjort ganska mycket i din podd.
Ja,
och det är viktigt. Och det är därför jag undrar vilka som lyssnar. För att det är så många som inte riktigt ens vet hur de ska hantera det här med att prata om känslor.
Jag tyckte en kille formulerade rätt bra, för jag frågade, jag gjorde en sån här frågegrej på Instagram då. Varför gillar du öppet sinne? Och då skrev han, för att du har fått mig att förstå att livet inte är en dans på rosor.
Nej, vad underbart! Det är ju inte det.
Nej, nej.
Det är ingen som har ett liv som är en dans på rosor.
Nej.
Ingen. Det finns inga perfekta liv, inga perfekta människor. Nej. Utan det finns bara vi människor, och vi måste finnas där för varandra. Eller hur?
Ja.
Ja.
Och sen tror jag också det är lätt att fastna i det här. För jag kan bli lite frustrerad ibland på Instagram när folk är så otroligt mycket good vibes only, good vibes only. Och så här, jag förstår tanken.
Ja.
Men skiten är den som har utvecklat mig som människa mest.
Ja.
Och det behövs. Vi har alla dåliga dagar. Alltså det kan vara vissa dagar är piss. Nu har jag ju tur att jag inte går runt och liksom med psykisk ohälsa så får man må dåligt. Men alltså jag har också dåliga dagar. Jag har dagar då jag liksom grubblar otroligt mycket om mycket om livet. Vad fan jag håller på med och allt sånt. Och det tillhör.
Det tillhör.
Det är inte bara skratt varje dag. Det där är någon sån snurrig grej vi har fått för oss. Det är som när folk vill förtrycka gråt, eller män inte ska gråta. Det är sånt jävla skitsnack.
Mm.
Om du känner sorg, gråt så mår du bättre. För vad händer om vi skulle börja säga till alla, sluta skratta. Nej, det där får du inte släppa ut. Att det inte var okej, då går vi och mår dåligt för det också. Så att vi kan aldrig stänga in en känsla. Man kan aldrig förbjuda en känsla.
Nej. Den känslan som man ska akta sig för kan jag tänka mig ändå är rädsla. Att man ska vara rädd för att känna saker. Rädd för att må dåligt. Eller rädd, att någonting skulle vara fel. Så fort rädslan kommer in, då blir det ju en annan typ av frekvens.
Ja.
Den är ju sämre än att du faktiskt tillåter dig att vara ledsen. Eller frustrerad. Och acceptera liksom, nu känner jag mig ledsen. Vara i det, låta det här ledsna verka igenom.
Jag tror att acceptansen är ju det viktigaste.
Exakt.
Av allt. Att
Exakt.
Acceptera, och det är väl det jag menar lite med så här känslor innan, att det jag har jobbat med är ju acceptans.
Ja.
Jag har ju förstått att jag måste acceptera den här känslan. Det är okej att jag känner så här just nu. För jag tror att alla vid något tillfälle kan från ingenstans känna, jag vet inte varför, man blir så förbannad helt plötsligt. Och det finns ingen du är arg på, utan det bara kommer en så här irritationskänsla. Fan alltså. Men det är okej. Att det dyker upp. För jag kan också gå helt plötsligt på en promenad och bara ja, det där var konstigt. Varför blev jag så glad nu för helt plötsligt? Skulle börja skratta. Och de här grejerna kan komma över en. Och det är okej.
Okay. Det är okej. Okay. Så acceptans. Och då ska man ju också naturligtvis acceptera att man kan känna sig rädd emellanåt.
Absolut.
Men inte bli rädd för att man känner sig rädd.
Nej men exakt.
Precis. Och att man måste ha den här acceptansen att vi har olika känslor. Och så kan man bara landa i det, betrakta det. Okej, nu känner jag så här. Man behöver inte värdera det liksom, utan det är vad det är.
Men frågan är också så här, vad är du rädd för? Det är det där också jag tycker att man behöver titta på. Vad är det som skrämmer dig? Vad är det som du får den här rädslan för? För att det finns också en klassiker i den här, gud, jag ska göra det där och det oroar mig och det är en månad bort. Du behöver inte tänka på det nu. Det är inte en situation som är nu. Du behöver inte gå in i panik över det här nu. För det finns de som gör det. Blir superrädda och går runt och oroar sig. Men det har inte hänt. Du är inte där. Så du behöver inte oroa dig för det nu. Jag fattar att det här är jättesvårt att ta itu med. Men man måste också förstå att det nu är det som gäller. Du är här, du är nu. Det som är en månad bort. Du behöver inte gå in i en oro eller en rädsla för det. Och så det där tror jag också att man behöver förstå. Vad är det som gör att man, varför skräms man av det här? Försök att bara befinna dig nu istället. Nu.
Tusen tack Paul Duvall för att du kom och gästade mig i Så in i själen. Det var jättekul att prata med
tack
dig.
Tack så mycket.
Och nu håller jag tummarna för att du på något vis ändå fortsätter att podda. Eller på något annat sätt påverkar människor runt omkring dig.
Ja. Ja, men tack så mycket. Vi får se vad som händer.
Vi får se vad som händer. Man vet aldrig med dig. Nej. Underbart. Tusen tack.
Tack så mycket.
Paul Duvall. Ja, kul att han gästade mig. Och jag hoppas han fortsätter med sin podd. Jag tror att just det här som samtalet om att prata känslor. Jag vill ju att fler och fler män ska komma in i det där att bli bekväma i att prata känslor. Nu ser det ju helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för ett antal år tillbaka. Så att allting förändras ju hela tiden. Och därför är samtalet så viktigt. Alla samtal vi har om vad som händer inom oss, de blir ju så viktiga. För det är där vi också förstår att aha, okej, jag är inte ensam om att tänka och känna så här. Och det känner jag ju att samhället har blivit bättre på. Och mycket i och med allt poddande som har uppstått. Att det blir mycket mer tillåtet att känna och tänka och förstå. Att man inte är ensam eller udda eller utanför. Ja, jag gillade att prata om det med Paul. Och även att prata om de här sakerna som att jakten på allt det här yttre. Hur oviktigt det ändå är någonstans. Jakten på att få att duga, att bli bekräftad, att få vara med. Att få landa i att jag är tillräcklig precis som jag är. Jag behöver liksom inte allt det här yttre runt omkring för att räcka till som människa. Vi måste nå dit där vi känner att vi är tillräckliga i vårt varande. Det är friden vilar där i. Att vi är tillräckliga precis som vi är. Vi föds ju så. Vi föds ju i en känsla av att vi är helt fantastiska när vi är små bebisar. Och sen så läggs det på oss en massa saker under resans gång. Att man ska vara på ett visst sätt, annars blir man bortvald. Eller om jag gör så här så blir jag, då får jag vara med, men annars får jag inte vara med. Ja, men det är så mycket längs livets väg som vi tror att vi måste leva upp till, att vi måste vara för att få vara med. Men tänk om vi bara kunde landa i att vi faktiskt är bra, bara från grunden. Och omfamna det och acceptera oss själva precis som vi är. Så kom ihåg att du är tillräcklig precis som du är. Tack för att du lyssnar på oss så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.